Välkommen att lyssna på predikningar från Sankt Johannes evangelisk-lutherska församling. Ola Österbacka predikar över texten Markus 10, 35-45 på fastlagssöndagen i Bibeln den 15 februari 2015.
Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Käre Jesus, låt oss se vår rätta plats inför dig och hur du vill att vi ska tjäna dig. Men låt oss framförallt se dig och din kärlek till oss. Amen. Predikotexten för den tredje årgången är från Markus evangeliets 10:e kapitel, verserna 35-45, som lyder i Jesu namn. Då kom Jakob och Johannes, Zebedeus söner, fram till Jesus och sa: Mästare, vi vill att du ger oss vad vi ber dig om. Han sa till dem: Vad vill ni att jag ska göra för er? De svarade: Låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet, den ene på din högra sida och den andra på din vänstra. Jesus sa till dem: Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker? Eller döpas med det dop som jag döps med? De svarade: Det kan vi. Jesus sa till dem: Ni ska få dricka den bägare som jag dricker och döpas med det dop som jag döps med. Men platserna på min högra och min vänstra sida är det inte min sak att ge bort. De ska ges åt dem som de är beredda för. När de 10 andra fick höra det blev de upprörda över Jakob och Johannes. Då kallade Jesus till sig dem och sa: Ni vet att de som anses vara folkens ledare beter sig som herrar över dem och att deras stormän härskar över dem. Men så är det inte hos er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare, och den som vill vara främst bland er ska vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Fastla söndagens tema är Guds kärleks offerväg. Vi står snart inför riksdagsval. Vad är det som får människor att offra stora pengar och det mesta av sin fritid åt att försöka komma in i riksdagen? Vad är det som gör att människor strävar allt högre på karriärstegen? I dagens text ser vi en av de orsaker som i alla tider har funnits till människors strävan efter högre positioner. Det är en drift som finns i varje människa. Vi brukar kalla den självhävdelse. Ett annat ord är ärelystnad. Och ett ännu finare ord är ambition. I dagens predikan ska vi konstatera att Guds kärleks offerväg är tjänande. Först ska vi se att tjänandet eller tjänarsinnet drivs av krafter som är diametralt motsatta mot Guds vilja. Sen ska vi se hur Gud visar sin kärlek i Kristi tjänaruppdrag. Och slutligen ska vi se hur han önskar se detta sinne i sina lärjungar. Två av Jesu lärjungar framstår i dagens text som representanter för människornas ärelystnad. Vi ska lägga märke till sammanhanget där det står, de här orden. Strax innan har Jesus talat om sitt lidande. Det är en parallell till det som vi hade i evangelietexten från altaret, när Jesus säger: Vi går nu upp till Jerusalem, där människosonen ska överlämnas, och så vidare. Det heter att de var fyllda av bävan, de var rädda. Och det är då som Jesus berättar hur han ska överlämnas till översteprästerna och de skriftlärda. De ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna som ska håna honom och spotta på honom, gissla och döda honom. Men efter 3 dagar kommer han att uppstå. Evangelisterna berättar om 3 tillfällen när Jesus omtalar, förutsäger sitt lidande, sin död och sin uppståndelse. Den första gången är han på berget, eller i Caesarea Filippi, där Petrus avger sin bekännelse, den stora bekännelsen: du är Messias, Guds son. Strax efteråt försöker Petrus ändå tillrättavisa honom. Andra gången tar Jesus upp ämnet i samband med att han går omkring i Galileen, botar sjuka, driver ut onda andar. Och så då berättar Markus att lärjungarna direkt efteråt diskuterar vem av dem som var den störste. Och då visar Jesus på det rätta tjänarsinnet, men han tar ett annat exempel i det sammanhanget också. Han tar fram ett litet barn och ställer det framför dem och säger: den som är störst är som detta barn. Markus säger uttryckligen att lärjungarna inte förstod vad han menade. Och det är ju klart att det är svårt. Hur ska man förstå att ett litet barn skulle kunna vara ett föredöme i att vara störst? Enligt vår vanliga bedömning så är det ju helt tvärtom. Sen har vi då den 3:e gången när Jesus med sina lärjungar är på väg till den sista påsken. Och det är den som nu är framför oss i vår text. Har lärjungarna förstått någonting utifrån de tidigare gångerna som han berättade? Och förstod de någonting av det här nu? Precis efter att Jesus berättar om det här, sitt lidande, sin död och uppståndelse, så kommer Jakob och Johannes fram. Markus säger det så tydligt som han brukar göra, så dynamiskt. Då kom Jakob och Johannes. Då, när Jesus hade berättat om sitt lidande. Då vill de göra anspråk på de förnämsta platserna, när Jesus kommer i sin härlighet. Så lite hade de förstått. Och vi ser ju också av berättelsen om uppståndelsen att de inte hade fattat någonting. De var helt inriktade på att deras Messias skulle bli en kung i makt och härlighet. Och de ville sola sig i hans glans. Också Jesu lärjungar hade den onda natur som inte kan ta emot det som kommer från Gud, om inte Gud själv uppenbarade genom sin ande. Den stunden hade inte kommit än. Den kom på pingsten. Då fick de veta. Då lärde de sig. Men så är det att vi inte kan fatta sanningen utan anden. Vi kan inte fatta sanningen om oss själva. Hur förvända vi är. Hur förvänt vårt sinne är både i förhållande till Gud och i förhållande till våra medmänniskor. Det här måste Gud uppenbara för oss genom sin lag. Jesus ställer frågor till sina lärjungar. Kan ni dricka den bägare som jag dricker? Eller döpas med det dop som jag döps med? Vad menar han? Jo, att dricka bägaren, det är ett uttryck för Guds vredesdom. Vi kan läsa i Jesaja 51. Vakna upp, stå upp Jerusalem. Du som av Herrens hand har fått att dricka hans vredesbägare. Du som har tömt berusningens bägare till sista droppen. Och i Jeremia 25 läser vi så här: ta denna bägare med vredesvin ur min hand och låt alla de hedna folk som jag sänder till dig dricka av den. Så följer domsord över Guds fiender som ska dricka ur bägaren så att de blir druckna och spyr och faller omkull. På grund av dess värld som Gud ska sända. Också i uppenbarelseboken används bägaren med Guds vredesvin som en bild för domen. Låt oss som en liten utvikning konstatera att världen omkring oss uppvisar tydliga tecken på att Guds vredesbägare börjar vara fylld. Precis som det var på profeternas tid, strax före Jerusalems undergång. Vår mäktiga granne i öster utför säkert en del av Guds plan att straffa den västliga världen. som skulle vara idealsamhället med demokrati och frihet, men som istället har vältrat sig i orättfärdighet, som hyllar den öppna ogodaktigheten som ett ideal tvärt emot Guds bud. Hur länge ska Gud ha tålamod med allt detta? Tecken finns att hans tålamod håller på att ta slut och att hans stora hämndedag ska komma. Kanske det också kommer från Mellanöstern genom den extremism som inte visar någon slags försyn, som dräper hur de vill. Hur ska vi uthärda allt detta? Låt oss återvända till lärjungarna och Jesus. När Jesus bad i sin ångest i Getsemane, bad han just att hans far skulle ta ifrån honom bägaren. Han hade nämligen tagit på sig att bära människornas synder och därmed bära all den vrede som Guds helighet utsäger och utstrålar mot synden. Lärjungarnas högmod och ärelystnad var synder som de måste bli straffade för. Även om Jesus bar deras synder inför Gud. Men det blir följden av synden. Dessa två lärjungar, Jakob och Johannes, kom att bli utsatta för oerhörda lidanden. Egentligen var det inte straff för deras synder, utan det var ju följder av vad de bekände Herren och frälsaren. Och det som hans barn får bära här i världen, det är tuktan. Det är inte straff, för straffet tog Jesus på sig egentligen. Men dessa två lärjungar kom att lida. Den ene av dem, Jakob, var den första av de 12 som mötte martyrdöden. Visst skulle de dricka av vredesbägaren, möta Guds vrede. Samma sak gäller att döpas med Guds dop. Lärjungarna är kaxiga, tänk hur de svarar, det kan vi. Det påminner om kaxigheten hos Israels barn när de stod vid Sinai och hörde Gud tala. De lovade allt vad Gud har talat vill vi göra. Höll de det? Vi vet mycket väl hur det gick sen. Vi vet också hur det gick med lärjungarna när Jesus fängslade. De som hade sagt, om än alla andra överger dig ska inte jag göra det. De flydde. Var fanns då deras kaxighet? Det kan vi. Ja, allt det här skulle göra lärjungarna ödmjuka. De skulle inse att de var hopplösa. I sig själva hade de bara synd. De ville, men de saknade förmåga. Deras förmåga måste komma någon annanstans ifrån än från dem själva. Det här kunde de inte förstå av sig själva. Men så har vi Kristi tjänaruppdrag mitt i detta. Människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Jesus var utan synd. Han skulle inte drabbas av Guds vrede. Han hade ju inga behov att hävda sig själv. Han sprang inte heller undan och gömde sig när fienderna kom. Tvärtom så stod han och frågade dem, vem söker ni? Och så sa han, det är jag, ta mig. Han utlämnade sig själv i döden. Om han hade varit en syndare som vi, skulle han inte ha kunnat vara vår frälsare. Han hade kommit för att tjäna, för att ge sitt liv. För vem? För många. Det här är ett ovanligt uttryckssätt i vårt språk. Om vi tänker på många så då är det en stor grupp men inte alla. Men så är det inte i de semitiska språken. Där är det här ett uttryck för alla. Det är många. Mängden. För att förstå det här så kan vi läsa i Jesaja 53, vers 12. Därför ska jag ge honom de många som hans del. Och de starka ska han få som byte. Eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare. Han som bar de mångas synd och trädde in i överträdarnas ställe. De många är ett hebreiskt uttryck som talar om alla människor. Det är inte bara många som är överträdare, det är alla. Alla människor är det. Och Jesus utgavs inte för en del människor utan för alla. Alla människor har fått Jesus ställföreträdande, lidande och död till del. Han bar allas synd. Jesus gav sitt liv för världen. Hans härliga tron var korset. Det här är nog ännu svårare att fatta än att vi inte duger att göra anspråk på de främsta platserna. Det är en dårskap för förnuftet. Att Gud själv blev människa, att han går omkring bland människor helt utan synd, men att han trots det tar på sig all världens ondska och bär Guds vrede, tömmer vredesbägaren i botten, det går över allt förstånd. Men han gjorde det av sin kärlek till oss. Den väg han gick var kärlekens offerväg. Den såg ingenting hos oss. Guds kärlek började inte med att han såg hur älskvärda vi var. Vi var inte alls älskvärda. Han borde ha förskjutit oss om hans rättvisa och helighet hade fått råda ensamma. Men nu fanns där också någonting annat. Det var hans kärlek. Därför gick Jesus offervägen till korset. Det är det vi tänker på nu på fastlagssöndagen. Nu börjar vandringen. Nu börjar vi följa honom på vägen. Och sen ännu några ord om Jesu föredöme. Idag är vi ännu bara i förfastan. Vi är inte helt inne i hans lidande, utan vi står på tröskeln. Idag möter vi människor som behöver fostras att följa Jesus på hans väg mot korset. I vår text finns också anvisningar för oss. Det utgår inte från att vi är helt värdelösa, utan han ser oss i sin kärlek som redskap som han vill forma. Så som han behövde kunna forma sina egna lärjungar som inte förstod sig på honom. Jesus ger sina lärjungar också oss kärleksfulla förmaningar. Den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara främst bland er ska vara allas slav. Det här motiveras med att han själv inte kom för att bli betjänad utan för att ge sitt liv. Det säger oss vad som är kraften till att leva i ett rätt tjänarsinne. Av oss själva har vi en förvrängd inställning till vår tjänst. Jesus kan lära oss det rätta sinnet. Det behövs en ny födelse för det. En svängning 180 grader. Från att ha sett på oss själva och på allt omkring oss utifrån oss måste vi vändas till att se på Jesus och betrakta allt omkring oss utifrån honom, i ljuset av hans verk för oss. Då ser vi att det största uppdraget vi kan få är att gå så djupt som möjligt i tjänandet. Att ställa oss under andra för att hjälpa och renta och bära dem i kärlek. För det var inte bara för oss som Jesus led och dog. Han led och dog för många, det vill säga för alla. Och det är vår uppgift att betjäna våra medmänniskor på ett sådant sätt att också det får del av den här stora sanningen. Vår uppgift är att upphöja människor inför Jesus. Nu sa jag precis tvärtom, kanske ni märkte det. Att upphöja Jesus inför människor. Vi ska upphöja Jesus så att människorna blir så att ser honom och ärar honom. Så de får del av den upphöjelse som han uttrycker i en av sina liknelser då han berättar om gästabudet i Guds bröllopssal eller liknelsen från en vanlig bjudning. Gå inte och ta de främsta platserna. Sätt dig längre ner så att världen kommer och säger min vän stig högre upp. Då ska du få ära inför bordsgästerna. Det här är också en liten glimt av det som Jesus vill lära. Att inte söka oss fram utan söka oss ner under våra medmänniskor för att tjäna och hjälpa. Vi ska akta oss för att tränga oss fram och göra oss stora inför våra medmänniskor. Istället svänger vi på allt, försöker räkna ut hur vi kan mest göra, vad vi kan göra för vår medmänniska för att Jesus ska bli på mesta möjliga sätt ärad. Inte att vi ska räkna ut hur vi ska få de bästa platserna med den största lönen och den största uppskattningen, utan så att Jesus ska få den största uppskattningen och att människorna kan se på honom istället för att se på oss och beundra oss. Tänk så annorlunda det här är i vår tid. Med all strävan efter självförverkligande. Med alla sociala medier där man berättar vad man gör, vad man uträttar. Ändå står det så tydligt att det är Guds vilja att det ska vara precis tvärtom. Det lär vi oss bara genom att se på Jesus. Och därför ber vi med sångaren. Jag behöver dig, o Jesus. Led mig efter ditt behag. Ge mig mer av andens fullhet, mer och mer för varje dag. Låt den goda nådens ande mer och mer få lära mig vad jag är utav naturen, men och vad jag är i dig. Amen.
Tack för att du lyssnat till predikningar från Sankt Johannes. Vill du veta mera, gå till sanktjohannes.info.